Roligt att se så många välkända ansikten. Det är verkligen att komma hem och komma till Betania. Väldigt härligt att vara här. Jag undervisade på Götabro på Teen Challenge-konferens igår. Och liksom, det är hemkomst hela helgen. Jätteroligt. En del av er känner jag inte igen. Fredrik Lignell heter jag som sagt och är pastor Ryttargårdskyrkan i Linköping. Har varit pastor här i Betania ett antal år innan jag flyttade dit. Och har fått förtroendet att predika för er idag. Och tänker att jag skulle vilja dyka rakt in i det. Så liksom tar vi det därifrån. Jag skulle vilja läsa en text tillsammans med er idag. Som har blivit en jätteviktig text för mig. Det kan vara så att jag har predikat om den här i Betania förut. Men om inte jag minns det så gör nog inte ni det heller. Så är det ju. Ibland provar jag att predika samma predikan igen och ingen reagerar. Det är jättespännande. Idag till exempel. Vi ska läsa från Lukas 22. Och där kommer vi in i dramatiska händelserna som har med påsken att göra. Och det är en dialog mellan Simon Petrus och Jesus. Och då står det så här. Kapitel 22 i Lukas evangeliet ifrån vers 31 så skriver Lukas här. Det är Jesus som talar. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa, med dig herre är jag beredd att gå i både fängelse och i döden. Han svarade, jag säger det Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Det är texten för idag. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för ordet. Vi tackar dig för att du vill röra vid våra liv med hjälp av den här texten. Vi ber dig nu Gud att du skulle öppna våra hjärtan för ditt ord och att du ska öppna ordet för våra hjärtan. Amen. Jag tror att de flesta är ganska bekanta med den här ramberättelsen, va? Det drar verkligen ihop sig i Jesu liv. Han har tjänat publikt i tre års tid och så kommer allt mer kritik och allt mer politiskt rävspel och religiös liksom alla möjliga olika makter i görningen för att röja Jesus ur vägen. Och så mitt i det här då så finns den lilla lärjunga kretsen som har blivit så nära och så tajta vänner och den som liksom hela tiden matchas fram, det är Simon Petrus som kommer att bli någon sorts ledare i kyrkan. Och så plötsligt så sjunker ju stämningen ganska rejält när Jesus berättar, ja men Petrus, det kommer att spricka för dig. Det kommer inte att gå vägen det här. Du tror att du har koll på läget, men du är timmar ifrån att förneka att du ens känner mig. Och här någonstans så brinner det till i Simon Petrus liv. Vad är det som händer här egentligen? Jo, Jesus förbereder Petrus på en djup personlig kris. Hans värsta som han kommer att vara med om sannolikt. Och så försöker han trösta honom genom att glänta lite på gardinen på något sätt så att han ska förstå vad som sker i det osynliga. Han beskriver det så här. Satan, djävulen själv, har kommit med ett önskemål. Och det där, jag vet inte om det ringer någon klocka hos dig som en van bibelläsare. Det finns en gammaltestamentlig text som är väldigt lik det här. Nämligen inledningen av Jobs bok. Kommer du ihåg det? Åklagaren kallas han för där. Han kommer till Gud och så säger han, Jobb. Han är förvisso rättfärdig och det går ju bra för honom och han följer dina bud och så. Men det är bara för att han har ett sånt enkelt liv. Låt mig få krascha hans liv så ska du få se att det där sitter inte så djupt som man kan tro. Och så utspelas en märklig dialog mellan Gud och djävulen. Där Gud faktiskt tillåter djävulen att göra det. Det är mycket märkligt. Vi kommer tillbaka till det strax. Här händer ju samma sak. Petrus får liksom höra vad som har hänt bakom kulisserna. Satan har kommit med ett önskemål. Jesus står inför påskdramats upplösning och Petrus, ledaren i hela lärjungakretsen, får chansen att liksom visa att han är förtroendevärd. Allt har liksom byggts upp mot den här sista veckan. Nu, minns han. Nu. Och då säger Jesus, men du kommer inte att fixa det här. Det kommer att spricka sönder för dig. Han ska tillsammans med Jesus leda den där lilla brokiga skaran lärjungar när Jesus konfronterar Stora rådet och maktens hjärta i Jerusalem. Det här är vad han har levt för i flera år. Nu händer det. Och så kommer den där begäran ifrån Satan, står det. Det är ju en märklig tanke. Pratar de med varandra? Gud och Satan. Det är lite svårt att tänka sig. Samarbetar de? Det kan ju verka så. I en sån här text. Ja. Försök att höra vad det står här. Jesus säger att Satan har begärt att få sålla Simon Petrus liv som man sållar vete. Och jag tänker att det har han aldrig gjort. Jag ska förklara vad jag menar. Sannolikt har inte djävulen formulerat sig precis på det sättet. Därför att sållningen, det är en väldigt positiv bild. Sannolikt har Satan sagt, jag begär att få krossa din närmaste medarbetare. Skaka hans liv så att han tappar tron. Det är ungefär vad han säger. Därför att det är vad han alltid är ute efter. Hans ärende i våra liv är alltid död och förödelse. På alla möjliga plan. Men det är som om Jesus ger en liten hint här. Alltså, ett såll, det används ju för att liksom sortera i den skörd man har fått. Ni som känner mig vet att jag inte vet vad jag pratar om nu. Jag har ingen aning om hur man skördar och ännu mindre sår. Men jag har läst på. Man kan googla sånt. Och då funkar det så här, va? Att när man har lagt sin skörd i det här stora sållet, alltså som ett nät eller en sil kan man säga, så skakar man den där så att fröet eller liksom säden man vill bevara och det som vi i Göteborg kallar för böset separeras från varandra. Är ni med på det? Skräpet och den riktiga sådden ska separeras från varandra. Det finns ingenting som tyder på att djävulen har bett att få göra detta i Petrus liv. Därför att det där är ju en sorts reningsprocess. Han har bett att få skicka förödelse in i Simon Petrus liv. Och det verkar som om Gud säger ja till det. Varför säger Gud ja? Jag vet inte riktigt. Om vi läser bibeltexterna så får vi häpnadsväckande dåliga svar på var smärtan i livet kommer ifrån. Eller dåliga, otillfredsställande svar kan man säga. Vi kan lägga vissa pussel. Vi kan se att vissa saker, ja, ibland finns det orsakssamband. Ibland är det lätt att se varför saker händer både i världshistorien och enskilda människors liv. Och ibland är det fullständigt obegripligt varför det händer. Och ni vet, vår första fråga är nästan alltid när smärtan drabbar oss med full kraft. Då är vår första fråga, varför? Det är en djupt mänsklig fråga. Men det verkar som att bibeltexterna inte är så intresserade av att svara fullödigt och hundraprocentigt på det. Det är liksom lite, det flyr undan lite. Däremot verkar bibeltexterna mycket mer intresserade av vad smärtan leder till. Är ni med på det? Alltså, en människa är med om hur saker tas ifrån en, hur drömmarna spricker, hur det inte blev som det var tänkt. Och så tittar man bakåt och funderar över varför. Och ibland är det inte liksom lätt att räkna ut det. Man förstår inte det alltid. Jag var med för ett antal år sedan i Ryttargårdskyrkan och begravde en kvinna som dog, lämnade sin make och 6 barn efter sig. Om jag som pastor ska försöka liksom sortera i varför-frågan kommer jag gå vilse. Om jag ska försöka hjälpa människor att förstå den så kommer det sannolikt att bli ett svar som de inte kan leva på. Och risken är uppenbar att jag kommer att säga någonting som lägger ytterligare sten på bördan. Det är så vi kristna har gjort många gånger. I vår iver att försvara Gud. Gud kan inte vara fel på. Alltså måste det vara fel på någon annan i den här ekvationen. Är ni med? Vi måste sluta göra det. Därför att Bibeln verkar inte så intresserad av att ge den typen av svar. Utan den verkar mycket mer intresserad av, okej, smärtan drabbar en människa. Det verkar pågå en del saker bakom kulisserna som är besynnerliga ibland. Men poängen är vad det leder till. Det är nämligen så att i den där växlingen, det sker en märklig nyansförskjutning i den här texten. Det är som att när djävulen har bett om att få vräka Simon Petrus över ända, då är det Jesus som lägger, jag är helt övertygad om att han inte kan ha frågat det. Han har frågat om han får vräka Petrus liv över ända. Och Jesus säger, Satan har utverkat att få sålla ditt liv som ett vete. Alltså, det kommer att smärta rejält. Det är värdelöst det som händer. Det är en personlig krasch utan dess like. Men han antyder i den här texten att det kommer att komma något gott ur det. Nämligen en sållning. Satans enda avsikt är att skövla. Men Gud ser en sållning framför sig. Satans skakningar kommer att tjäna Guds syften. Är du med på det? Då har vi inte sagt var det här kommer ifrån. Vi har inte liksom knäckt gåtan lidandets varför. Vi har bara konstaterat att i Guds hand kan det mest djävulska som skövlar en människas liv också leda till något vackert. Det är inte att försöka relativisera smärtan. Den är högst påtaglig i våra liv. Men det finns någonting här som kan smaka lite tröst. Petrus förnekelse är inte god i sig själv, utan den är en personlig katastrof. Han ska ju bli församlingens ledare. Och så vägrar han att kännas vid Jesus. Det är ju en djup personlig katastrof för Petrus. Men det är som om det händer någonting i det där. Det är Petrus i särklass sorgligaste och mörkaste erfarenhet. Men det blir det som på sikt gör honom till en god ledare. Vad skriver Petrus i sitt första brev? Första Petrusbrevets första kapitel. Han skriver, sätt allt ert hopp till Guds nåd, skriver han. Varför skriver han det? Tänk om det är så att utan en sån här erfarenhet hade det inte kunnat skrivas. Lite senare i samma kapitel säger han så här. Det evangelium vi predikar, det är ett budskap som änglarna längtar efter att få blicka in i. Är inte det ett konstigt påstående? Fattar inte änglarna evangeliet? Nej. Varför gör de inte det? Därför att de aldrig har behövt någon nåd. De enda som kan ta emot evangeliet och förkunna evangeliet vidare, det är människor i stort behov av barmhärtighet och nåd. Änglarna, de kan se det och klia sig i huvudet om de nu har något. Jag vet inte hur det funkar riktigt. Men de kan inte förstå evangeliet, därför att de har ingen egen erfarenhet av Guds barmhärtighet. Bara den som har erfarit det kan ta emot det och förstå det. Petrus djupaste svek, hans i särklass mörkaste erfarenhet, blir det som på sikt gör honom till en god ledare. Efter en kris som han inte är säker på om han ska överleva, så återvänder han djupare rotad, bättre rustad, tätare bunden vid Jesus. Och då säger Jesus i den här texten: jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det här är en ringande refräng i Nya testamentet. I Hebreerbrevet talas det om att vi har en förebedjare i Jesus själv. Han är inte din motståndare. Han är inte ute efter dig. Han är inte din åklagare. Han är inte den som anklagar och söker fel i dig. Han är den som ber för dig. Jag har bett för dig, Petrus. Det är som om Gud i den här scenen som vi liksom får lite inblick i vrider djävulens vapen ur djävulens händer och använder dem för sina egna syften. Smärtan i livet blir som det där sållet som liksom skakar våra liv och får en del skräp att faktiskt separeras ifrån det goda. Guds handlande med oss har en sorts avsikt, nämligen att vi djupast ska behöva honom och ingen annan. Och det där kan man ju fundera lite över. Är inte det väldigt själviskt av Gud? Han är, precis som alla andra, extremt beroende av bekräftelse och bara önskar att alla ska gilla honom och ingen annan. Är det så man ska förstå honom? En i raden av alla ängsliga maktfigurer som bara gillar mig. Jag tror inte det är så. Eftersom Guds innersta väsen har med tröst och barmhärtighet att göra, så är hans handlande med oss ett sätt att befria oss och binda oss närmare honom själv. Jag vet att jag har citerat här i Betania för Agne Norlander, en bibellärare och teolog. Han säger så här: ju mer bunden jag blir vid Gud, desto friare blir jag gentemot allt annat. Det finns en sorts paradox i det här. Att när jag binds vid Jesus i beroende och tillit, så släpper en del andra band taget liksom. Och så anar vi någonting i det här om Guds hand och vår smärta. Nämligen att Gud har inte sänt det där. Men i hans barmhärtighet så förmår han använda våra mest djävulska erfarenheter för att göra något med oss. Kom in lite i eftermiddag på det, men vår upplevelse de senaste åren är att drömmarna har spruckit sönder ganska rejält. Vår familj har smakat ganska ordentligt på psykisk ohälsa och oro på liv och död. Våran Jonna, som många av er känner, har varit ganska svårt sjuk under ett antal år. Så har varit sjukskriven några år. Vi har smakat på ett visst mått av mörker, så är det. Och då kommer den där frågan: varför, varför, varför? Och så anar jag hur Gud liksom varsamt tar oss vid handen och lotsar oss liksom att titta åt ett lite annat håll. Vem blir Gud för mig när drömmarna spricker? Är det möjligt att erfara en sorts Guds närvaro i livet, fast det inte blev som man hade tänkt? Och mitt enkla vittnesbörd idag är att det är vår erfarenhet att man kan få vara med om det. Hur Gud inte släppte oss med blicken. Och hur... Jag menar, vi har båda två liksom funnits i någon sorts heltidstjänst och ni vet det här, teamarbete och evangelist och pastor och alla de här orden liksom. Och risken är uppenbar att man börjar bära runt på Gud. Och när man inte orkar det längre så märker man att han bär på oss. Det är inte så dumt. Mitt i allt. Min erfarenhet det är att Gud ibland, jag vet inte om du håller med mig, men jag tycker att han är oroväckande passiv ibland. När sjukdom och ångest och förtvivlan och djävulskap drar fram över människors liv. Man önskar att det var lite mer liksom, tydligare och snabbare ingripanden från hans sida. Tänk om han inte bryr sig. Tanken har farit genom mitt huvud många gånger. Ibland är det obegripligt varför Gud inte griper in. Och jag känner ju inget som helst behov av att försöka försvara honom. Det får han göra själv. Men när den onde själv vädjar om att få skövla och Gud ger tillträde till den djävulskap som drabbar Petrus liv, då kan jag ana. Jag säger det lite försiktigt för dig som är med om en fight som du inte är säker på att du överlever. Jag kan i viss mån relatera till det. Ta det inte som något hurtigt försök att liksom sortera i det här. Det är mer av ett vittnesmål. Det verkar som att den paradoxala guden verkar baklänges. Livet skakas. Ondskan tror sig fira segrar. Men Gud har inte släppt oss med blicken en sekund. Det svarar inte på hur han kan vara så stilla när människors liv smärtar så. Jag kan inte svara på det. Jag tycker det är ofattbart ibland. Men det är som om när mörkret och också vi själva tror att allt har gått ohjälpligt sönder. Då kan jag hämta en viss tröst i den här texten. Det händer att våra liv sållas. Och det är djupt smärtsamt. Men det finns några lärdomar att dra. Han har bett för oss. Att vår tro inte ska ta slut. Och när vi återvänder. Ser du att Jesus skickar en sån tydlig signal till Petrus? Du kommer att återvända, Petrus. Det här var inte för alltid. Då får man styrka sina bröder och sina systrar. Det finns ju två saker man absolut måste få svar på när man lider. Det ena är, varar detta för evigt? Och det andra är jag ensam? Och här får vi svar på båda. Nej, det varar inte för evigt. Nej, du är inte ensam. Det var en artikelserie i tidningen Dagen för några veckor sedan om lidandets varför. Jag vet inte om någon av er läste den. Och då intervjuades Mårten Sager som är studentpastor i Saron i Göteborg. Och jag tyckte han uttryckte väldigt väl. De frågade honom om lidandet och då säger han så här. Min känsla är inte att det är lidandet som är människans djupaste och svåraste problem att bära. Utan ensamheten. Så jag är väldigt bra sagt. Därför att vi är alla med om att drömmar spricker. Vi är alla med om att det inte blev som man hade tänkt. Mer eller mindre dramatiskt. Och det man inte behöver då, det är i alla fall min erfarenhet, det är en sorts vattentät ekvation som sorterar i lidandets varför. Det är inte det man behöver. Man behöver erfara att man inte är ensam. Och det är min erfarenhet, att det är man inte. Vad gör man med sin smärta då? Jag tänker att man alltid tar den till Jesus. Jag har en god andlig vägledare som åker flera timmar för att träffa honom, och ändå vet jag redan vad han ska säga, men det är så bra, jag behöver höra det. Jag säger, men jag går och ältar en del saker. Ja, du ska inte älta så mycket, säger han. Du kommer att fastna i dig själv. Har du talat med Jesus om det? Säger han. Ja, det kanske jag inte har. Går och tuggar liksom. Ja, men gör det. Och så inser jag vad som händer när jag talar liksom fullständigt, totalt sant med Jesus om hur det är. Så händer det någonting i det mötet. Nämligen att jag gör en djup erfarenhet av att jag inte är ensam. Och att han i någon mening inte nödvändigtvis knäcker mitt problem, men kommer med en annan närvaro som väger lite tyngre. Jag tänker att det vi är med om i livet som är djupt smärtsamt, det är djävulskt, och det ska kallas vid sitt rätta namn. Det är inte okej att det är så. Att vi har det så. Du har dina historier och jag har mina. Men sista ordet är inte sagt. Gud förmår, och här är korset det yttersta exemplet på det. Han förmår ta det mörkaste och mest destruktiva och göra något vackert om det. Det kanske inte blir som du tänkte, och drömmen kanske dog. Men med Guds nåd kan du vara med om att se hur en ny dröm kommer dig till mötes. När du har vänt tillbaka, styrk dina bröder, styrk dina systrar. Och om du kommer ihåg en enda sak av det jag säger idag, så är det det här. Du står på bönelistornas bönelista. Jesus själv ber för dig. Amen. Kan vi be tillsammans?